Lupi,
Logistikpodden.
Logistikpodden. Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Logistikpodden. Som vanligt så vill jag gärna att ni går in och tittar på de länkar och sånt som vi postar på logistikpodden.se kopplat till varje avsnitt. Och också gärna in och rösta på iTunes, det betyder jättemycket. Och idag sitter jag här med en annan poddare, bland annat Anton Johansson. Välkommen hit. Du är entreprenör och vi ska prata lite om alla dina engagemang naturligtvis. Men du är också e-handlare, driver Hedler.se som säljer hörlurar och högtalare på nätet. Och också e-handelspodden som är en varm rekommendation från mig. Att är man intresserad av e-handel så ska man lyssna på den. Man lär sig jättemycket. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Vem är du?
Ja, jag är väl en entreprenör som har hållit på med digitala och internetbaserade saker ända sedan jag var 7-8 år kanske. Jag byggde min första sajt när jag var 8 år. Och sen så...
Du byggde din första sajt när du var 8 år?
Ja.
Vad var det för något?
Ja, det var nog en sajt om mig själv. Men en liten rolig aspekt av det faktiskt att jag hade redan då alltså annonser. Det var nog inga annonser man tjänar pengar på. Men redan då så såg jag nog det här med internet som någonting man kunde tjäna pengar på.
Finns den kvar på sån här Wayback Machine eller något sånt?
Nej, jag har letat men jag har tyvärr inte hittat den faktiskt.
Så att det hade varit kul att länka till annars. Ja. Du var 8 år, när var detta?
97.
Så jag... 97, det var internet väldigt nytt.
Ja.
Vi fick det på Chalmers när jag var student 94. Och då var det i princip en dålig blandning mellan text-tv och gula sidorna. Mm. Det var sämre än bägge.
Jag är väl så pass ung att, så att säga, jag ändå är, alltså jag har nästan alltid haft internet så länge jag kan komma ihåg. Men däremot så är jag fortfarande så pass gammal att jag ändå kommer ihåg när TV4 kom. Så att det är så att säga, det finns...
Det går ju ganska fort, eller det har gått väldigt fort,
ja.
Den här utvecklingen. Och den hastigheten ökar på den hela tiden också. Tack och lov, jag är väldigt fascinerad av det där. Vi sitter i Stockholm nu. Vi sitter faktiskt i en studio här. Så förhoppningsvis blir ljudet det bästa någonsin idag. Var är vi någonstans?
Vi är i gamla Furniture Box-lokaler faktiskt. Mm. Som är möbel-e-handlare. Så vi sitter i en källarlokal på Artillerigatan i Stockholm. Där jag hyr in mig och har mitt kontor. Och där jag också spelar in min podd, e-handelspodden. Och jag är från Linköping från början, så jag har egentligen bara bott i Stockholm i 3 år, men det känns som länge nu.
Vad händer i Linköping?
Mycket händer i Linköping, det är en bra stad. Det är en rolig, innovativ stad. Och det finns universitetet en väldigt bra grogrund för mycket sånt.
Ja.
Och jag är ju därifrån, så jag har ingenting annat att jämföra med. Men jag tycker det var väldigt bra. Det är bara en sån sak som att när jag var så här 16-17 år så blev jag rekryterad som första anställd till Twingly, som var ett internetstartup som jobbade med bloggtjänster och var en bloggsökmotor och fortfarande finns kvar. Och det tyder ju på att liksom om man till och med så här jag då som väldigt bloggare och älskar internet och sådär kan bli rekryterad till ett startup så tidigt, och tyder ju på att det finns en slags entreprenörskultur där man tror på människor. Och,
ja, just det. Och... Twingly har jag sett överallt och som bloggare också. Man liksom insåg att Twingly blev en naturlig del av någon form av ekosystem väldigt tidigt. Tidningarna använde det för att hitta blogginlägg som pratade om tidningsartiklar och alla de här pingback-systemet och sådär. Hur är det idag? Nu tar vi ett stickspår här, men hur är det idag? Finns det fortfarande behov av den typen av man kan tjänster? Säga att, nu kommenterar ju folk på Facebook.
Ja, exakt. Men Twingly var ju en funktion där man, så att säga, om man bloggar om en artikel så kom man upp på den artikeln. Så att skrev man om en Expressen-artikel så syntes ens blogginlägg på Expressen-artikeln. Och man fick massa trafik. Så det var ju väldigt engagerande som bloggare.
Ja, jag utnyttjade det själv. Det är ett väldigt smidigt sätt att liksom synas med något när man hade en åsikt då.
Och den här funktionen var ju väldigt populär. Vi hade ju hur många tidningar som helst som kunder. Inte bara i Sverige, vi hade ju även många internationellt och sådär. Så det är 12 länder som max tror jag vi hade kunder i. Och man kan väl säga att den funktionen, tidningarna fick mindre och mindre pengar och mindre och mindre. Och när vi kom med Twingly, då var det så här, då var det så pass tidigt. 2007. För man hade inte riktigt koll på hur man skulle förhålla sig till bloggvärlden. Det var liksom sociala medier var helt nytt då. Så då löste vi ett problem. Då fick de ett tydligt sätt att förhålla sig till utan att det blev något konstigt. Men sen så att säga, sociala medierna har ju utökats och blivit större och liksom haft fler typer av sociala medier och sådär. Så att jag tror att vad som har hänt egentligen är att bloggvärlden kanske har hittat sin plats. Mm. Men alla andra sociala medier har kompletterat det så att man får en mer helhetsbild. Och då blir det kanske konstigt om det är bara bloggarna som kommenterar en,
ja, just
en artikel.
Det.
Mm. Men, och den funktionen finns inte kvar alls egentligen hos någon tidning skulle jag säga. Jag tror den finns kvar hos några e-handlare och som har det som recenserar produkter egentligen.
Mm, mm, mm.
Och den tycker jag är ganska smart att få externa produktrecensioner på e-handelns
produkter. Ja, precis. Man tar reda på när någon skriver något om ens produkt och så syns det på rätt ställe.
Ja, det ger en väldigt stor trovärdighet i den produkten om Lundinbella har skrivit något positivt om den och den dyker upp där.
Så är det ju. Vi kommer prata mycket om e-handel här nu. Och en av sakerna då som gör e-handel, speciellt är ju e-et i e-handel. Det vill säga att man har en marknadsplats som inte är fysisk.
Mm.
Där man då inte behöver följa fysikens lagar, utan du kan faktiskt ta in hur mycket information som helst kopplat till din produkt. Normalt så kan man se då i fysiska butiker att får man en bra recension på en produkt, någon testvinnare, så klistras det upp ett tidningsurklipp på hyllan.
Mm.
Det är ungefär på den nivån man kan informera kunderna om det i en fysisk butik. Så här har man ju ett fördel då, just när man pratar e-handel.
Helt klart, men tyvärr är de funktionen på väg bort. Att Twinly är idag egentligen bara en dataleverantör till alla omvärldsbevakningsföretag. Men samtidigt har ju... Så jag tror att vi kommer få se en revival av mer externa, så att säga, kommentarer eller recensioner på både e-handlare och tidningar senare, men kanske ett annat format. För jag tror verkligen på den modellen. För även tidningsartiklar skulle jag vilja ha externa kommentarer på. Det skrivs jättemycket smarta kommentarer på Twitter och på Facebook-kommentarer, men man ser ju aldrig dem på artiklarna.
Nej, jag också känner att det finns en brist i ekosystemet där. På något ställe vill man kunna samla allt som skrivs om ett visst ämne eller en viss krönika som någon har skrivit eller vad det nu kan vara då. Och jag har inte hittat något bra sätt att göra det på ett bra, alltså på ett smidigt sätt för mig som användare.
Nej, men det kanske kommer.
Ja, det kanske kommer. Så att det är världen full av bra affärsidéer, tror jag. Okej, så du jobbade på Twinly. Hur länge, från 2007 sa du?
Jag jobbade där i 5,5 år ungefär.
Ja.
Och gick liksom, jag var ju första anställda förutom grundarna då, så att jag gjorde ju allt ifrån... Jag började med mest att blogga och marknadsföra, men sen så gjorde jag allt ifrån produkt till design till affärsutveckling och mycket sådär. Så att jag var liksom väldigt, det var väldigt, väldigt, väldigt kul och lärorik resa. Så jag brukar säga att det var mina universitetsår. Mm. Så att det var som en utbildning för mig att gå där.
Jag har hört andra säga det om att vara i ett startup, framförallt när man kommer in som ung då, att det är extremt lärorikt och frustrerande och roligt och allt möjligt samtidigt.
Mm.
Men sen har du gått vidare. Du har ju startat flera bolag själv
genom
åren och engagerat dig på många olika sätt. Vad hände efter Twinly? Eller du kanske till och med började innan du slutade?
Jag gick ner på, det är en sak jag verkligen kan rekommendera folk om de vill ta något kliv och köra eget någon gång, att så här, det enklaste sättet att göra det är egentligen att starta medan man fortfarande är kvar, men för att skapa sig tid att ta tjänstledigt en eller två dagar i veckan.
Mm.
Då har man sin trygga inkomst, men något mindre, och så har man massa tid.
Mm.
Så det var så jag gjorde. Och då började jag egentligen, dels hade jag precis dragit igång Heller vid sidan av, som är den här e-handelsbolaget. Jag och en till kille driver. Men det var liksom, det var aldrig uttalat mål att bli mitt heltidsgig. Utan vi outsourcade allting direkt och hade det som approach från dag ett, för att vi hade så mycket annat vi ville göra.
Och när du säger outsourcer, är det allt från drift av hemsida till lagerhållning till logistiktjänster, allt sånt? Eller?
Exakt, så vi använder tredjeparts logistik och vi från dag ett, och vi använder liksom en färdig plattform. Sen så såklart jobbade vi massor på kvällar och helger och såg till att det blev bra. Men vi hade som approach att vi inte skulle behöva, liksom, om vi är borta en dag så skulle det inte spela någon roll egentligen.
Funkar det?
Mer eller mindre.
Nu är det julhandel på gång.
Ja, alltså det som man insåg var att säga, ja, men det funkar ganska bra, men det vill ju till att man hittar duktiga människor som kan sköta kundservice och inköp och den typen av funktioner.
Ja, just det. Jag ska säga att det är den 26 november när vi spelar in detta. Det kommer antagligen att vara 2016 när det kommer ut. Jag har inte riktigt bestämt när än. Men så att julhandeln står för dörren, kan vi säga.
Verkligen.
Black Friday nu på fredag. Är det något ni kör på?
Får se om jag hinner få ihop någonting ikväll om det.
Ja, men det är väl lite grann så. När man är egenföretagare så att det finns ingen annan som gör grejerna.
Nej, och vi har liksom en anställd som sköter inköp och support och sånt där. Men just allting utanför det sköter vi och sådär. Och då blir det ju punktinsatser kan man säga. Och det har det varit hela tiden. Men det har varit en väldigt lärorik resa. Det blev kan man säga vårt... mitt och Eriks sätt liksom, att lära oss e-handel från scratch verkligen. Att säga. Men vi hade liksom drivit internet, kunde mycket om internet och hur man drev trafik och sådana saker och byggde sajter, men vi hade aldrig liksom hanterat logistik eller hela processen från det att vi köper in till att någon faktiskt får hem det och blir en nöjd kund. Men i alla fall, så då drog vi igång Headler och så, men sen det jag gjorde egentligen då när jag började ta tjänstledigt på Topingly och började jobba men själv var att jag började föreläsa väldigt mycket. Så jag började föreläsa väldigt mycket på sociala medier och i handel och andra saker. Och jag var med i Nyhetsmorgon nästan varje söndag en höst där och sådana saker. Och pratade sådana saker också.
Finns det massa klipp på dig online då man kan titta?
Ja, exakt. Ja. Det var väldigt lärorik period. Det var väldigt bra kickstart på en föreläsarkarriär också. Att vara med i tv varje vecka. Det finns nog inget sätt som är så... Någon ska boka en föreläsare om någon har varit med i tv, då tar vi den personen, då verkar den trovärdig.
Jo, men det kan jag mycket väl tänka mig. Och föreläsarbranschen är ju också stenhård. Det finns inget vakuum någonstans, utan man är alltid i konkurrens med andra. Men har du hittat din nisch där?
Ja, det har jag nog. Jag har inte alls mycket om sociala medier och sånt längre. Nej. Utan mer om så här trender, digitalisering i större perspektiv. Och lite hur... Mm. Liksom software is eating the world men också mycket e-handel och sånt. Och jag tror att jag verkligen har hittat min grej där. Och jag skulle nog säga också att en annan sak man inser med det är också att man blir verkligen bättre med tiden. Så att jag har väl kanske gjort 350 föreläsningar liksom, sen jag började professionellt då, som jag fått betalt för. Och man kan säga att det är ju definitivt så att man bara blir bättre med åren på den planet.
Är du självlärd talare eller har du gått hos coach?
Nej, jag är självlärd men jag har övat mycket. Och jag har även blivit coachad lite fast mer på kanske det rent praktiska runt omkring av Elaine Eksvärd.
Hon är ju jättebra.
Som är väldigt bra. Men hon har så att säga inte hjälpt mig med retoriken utan med faktiskt med mer så här, hur ska man ta betalt, hur ska man få föreläsningar och sådana saker.
Ja, just det.
Vad ska man kalla föreläsningen på en sak hon lärde mig bland annat? Att man ska...
Att ha en bra titel.
Ja. En väldigt bra titel och att man ska liksom inte ha en titel och sen ha en jättelång text under. Utan titeln ska sälja hela föreläsningen. Då funkar det som bäst och sådär.
Vad heter dina föreläsningar då?
En är som jag själv tycker funkar ganska bra är konsten att sälja på nätet. Den är väldigt... För när jag pratar e-handel så det behöver inte vara att man säljer en produkt. Utan det kan även vara... Ja, men som kanske kommer till sen, men man kan sälja el eller man kan sälja tjänster eller Spotify eller vad som helst. Och det är också försäljning online.
Nätet som marknadsplats.
Ja, och det är väl på något sätt man, som det är som grejen, samtidigt som jag också är väldigt, det jag tycker är kul så att säga, är mycket också hur man effektiviserar och plockar in digitalisering i allting.
Det tycker jag också är kul.
Alltså att det inte bara är en sajt så att säga och där man ska ha kontaktformulär eller en köpknapp utan hur man så att säga med smarta system och effektivisering faktiskt kan göra en verksamhet ännu mer effektiv och bra.
Okej, så du var med i Nyhetsmorgon och började föreläsa. Ja. Vilket är ett flängande naturligtvis fram och tillbaka över landet. Hann du jobba med annat?
Jo, men sen så, det här ledde sen fram till att jag drog igång ett startup som heter Awesome. Som var väldigt kul lärorik resa. Som var ett riktigt startup som jag och några till drog igång. Och var ett, så att säga, en mobil marknadsplats för kläder och skor kan man säga. Eller för snygga saker som vi sa. Vi försökte så att säga kombinera Instagrams interface med Blockets modell.
Jag kommer ihåg det, ni hade en väldigt framgångsrik lansering.
Ja.
Fick internationellt spin på det där.
Vi var väldigt, och det är väl en av mina grundkunskaper man ska säga, som jag brukar se som min core är väl att jag är väldigt duktig på att få uppmärksamhet och så att säga, sälja med uppmärksamhet om du förstår vad jag menar.
Och det här var egentligen att folk ska kunna sälja saker?
Ja, så man tog kort på vad man ville sälja, kunde lägga på filter och så kunde man lägga upp det. Så det var ju en väldigt smidig säljupplevelse egentligen. Ja. Och vi fick ganska snabbt ganska många tusen användare. Mm. Och det var liksom en app som man kunde då kolla vad andra sålde och själv lägga upp eller, mm. eller köpa. Och nej, det var en väldigt rolig resa. Vi höll väl på i 2 år lite mer. Mm. Lite mer till och med. Men det var väl egentligen bara ja, 1 år som vi var live så att säga. Så.
Mm. Den finns inte längre eller?
Nej, vi gick, det slutade med egentligen, man kan säga att det var ju ett failure. Vi lyckades inte riktigt liksom, få Nej. Tillräckligt mycket traction för att det skulle funka.
Köp- och säljgrupperna på Facebook dök ju upp också för något år sedan.
Ja.
På bred front, som de här lokala marknadsplatserna. Som, Blocket måste ha hur mycket problem som helst med dem.
Ja, och sen var mig. Bland annat ja. Cityboard som är en konkurrent. Ja. De var ja, väldigt duktiga på att ta över de här, så att de lyckades. Så det var deras mm. modell, så att säga. Mm. Och vi var väl... duktiga på att utnyttja det där med. Vi gjorde så här riktade annonser till de grupperna och så ja, saker. Och, men och jag menar som sagt, alltså vi, allt success är ju en relativ bemärkelse, men vi lyckades inte skapa en så att säga viable business av det. Och valde då, vi hade 3 val, antingen blev vi uppköpta för pengar och det var ändå liksom en okej deal, men då skulle vi varit inlåsta i 3 år.
Mm.
Eller att gå ihop med en konkurrent och faktiskt i deras bolag och se vad de tar vidare.
Mm.
Eller att ta in pengar, men mycket mindre pengar var det vi tänkt. Och då så gjorde vi det tuffa men hårda valet att nej, men det är bättre att vi går ihop med konkurrenten och så kan vi få energi till annat. Så då gick vi...
Ni gick ihop med?
Med, ja, de hette då Ny... bytt, men sen bytte de namn till Modisin.
Okej, okay. Så att tjänsten finns kvar fast under annan
ja, exakt.
Paketering då?
Men det har väl liksom inte flygit sedan dess heller.
Nej,
måste jag säga.
Nej. Det är ju ett tufft segment när Facebook bestämmer sig för att ta över liksom privat köp- och säljmarknaden, den lokala.
Ja, och man ska inte underskatta Blocket i Sverige heller.
Nej.
Men sen tror jag att det handlade också lite om att man alltså det är att bygga en sån marknadsplats, köp och sälj.
Mm.
Det kan vara liksom det svåraste man kan ge sig på. Så att vi hade väl inte riktigt de resurserna som krävs för att lyckas rätt.
Nej, kritisk massa, det är svårt att köpa sig till det.
Ja.
Det på något sätt, det är väldigt, väldigt, jag håller med. Jag tyckte det var skit, jag testade också när det var. Jag lyckades aldrig sälja något, för jag har inte så snygga kläder så jag vill sälja. Men, nej, men jag tyckte om konceptet. Mm. Det var rätt i tiden och det var liksom socialt. Och det var just när Instagram växte som mest. Eller, Instagram var jättehett då.
Mm.
Så att ni lyckades verkligen rida på den här vågen, tror jag. Så att, okej, men när var detta? Det var alltså ett par år sedan, 3 år sedan?
Ja, 2-3 år sedan, precis.
Ja.
Och sen det som hände egentligen då var att jag direkt gjorde några val. Det ena var att okej, nu ska jag göra lite olika grejer så att jag liksom funderar på vad jag ska göra härnäst.
Yeah.
Och det andra var att direkt så fick jag 2 större grejer. Dels så gick jag in i... Erik som hade designat appen som jag har heller mig ihop med.
Mm.
Han hade drivit en frilansbyrå egentligen där han själv bara designade och byggde sajter åt folk.
Mm.
Och då så började det där ta fart och då så sa jag nej men okej, då jag går in som delägare och så driver vi upp det mer ordentligt.
Mm.
Så då de frilansare han hade jobbat med egentligen anställdes.
Mm.
Och så blev det en riktig byrå då i Göteborg som okay. heter Grebban.
Vad heter den? Grebban?
Grebban, och som idag är 8 pers i Göteborg och så är det jag här.
Och det är en webbyrå då?
Design och webbyrå, så hälften design designers och hälften kodare. Så vi gör även formgivning, alltså trycksaker och allt sånt. Men, och mycket så här varumärke, stå fram varumärken och sånt. Men, liksom kombinera digitalt och väldigt, eller kombinera kod och design kan man säga. Mm. Och det har varit det går verkligen gått jättebra sen dess, senaste 2 åren. Så det har varit väldigt kul. Så dels det, och sen så hörde Vattenfall av sig till mig och frågade om vi inte kunde göra någonting ihop.
Mm.
Då satt egentligen vi bara...
Vattenfall hörde av sig och frågade om ni inte kunde göra någonting ihop.
Ja.
Spännande telefonsamtal.
Ja, men det var väldigt, från början var det bara, kan inte du komma och föreläsa hos oss? Och så gjorde jag det. Och sen så, men det var på ett så här väldigt stort, det var ju så här 500 pers eller någonting.
Mm.
Men så... ja, en försäljningschef där som ansvarig för hela Norden egentligen, för konsumentmarknaden. Han sa så här, men jag känner att vi måste ta ett liksom, möte. Så här. Och då var det han och en till och så bara i princip satt vi och sa, nu, vi måste bolla fram något nytt här, jag vill göra någonting nytt.
Mm.
Och det var liksom de constraints vi hade egentligen. Och så...
Vad blev resultatet?
Resultatet blev att jag tog fram alltid.se åt dem, som är en ny typ av energi- och eltjänst som säljer eller som så att säga har ett erbjudande där man kan få flat rate egentligen på sin elförbrukning. Så du betalar samma månadskostnad varje månad.
Mm.
Precis som ditt bredband eller din telefonräkning eller Spotify och sådär.
Mm.
Men som då för att men som ändå har en miljöprofil, man ska säga.
Mm.
För att elförbrukning är ju inte bra för miljön. Och idén var egentligen så här att det finns massor så här, det finns massor regler och grejer som säger att ja, man måste sälja el på kilowattimme.
Ja, nätavgifter och allt sånt här. Så det finns en massa... Ja.
En och det är egentligen till för att man ska... Eller en viktig poäng i det är att ja, men om priset går upp, ja, men då kommer man vara mer snål.
Mm.
Så här, och det funkar på större hus. Om man bor i hus och sådär, ja, men då gör det ju skillnad att vara lite snål på elen, på pengarna. Mm. Då sparar man kanske 1000 lappar. Men i en lägenhet så sparar man kanske liksom 50 spänn eller någonting. Så då, det är ingen som orkar bry sig om det är 300 eller 400 kronor.
Så det är det som är målgruppen då? Lägenhetsinnehavare?
Eller mindre hushåll kan man säga. Det kan vara ett litet radhus med. Men de som, och det, de som inte har värme kan man säga med el och så. Utan mer ett mindre.
Jag bor ju i villa, men jag hade en sån tjänst
tidigare.
Alltså att man betalade samma månadskostnad baserat på en års... beräknar årsförbrukning.
Mm.
Och sen gjordes det en avstämning en gång om året där man fick antingen lite pengar tillbaka eller fick betala lite då. Men det slutade de med, tror jag, det energibolaget jag hade. Och det stämde aldrig riktigt.
Nej.
Hallå. Och nu har ju de gått andra vägen. Nu har vi en månadsavläsning som sker digitalt.
Mm.
Så att vi får betala för det vi gör åt.
Och det där är ju faktiskt ett teknikskifte från början. För att förut så hade inte... nätbolagen, alltså mätare som, de åkte ut och kollade på mätarna en gång per år. Och det var därför man fick så där egentligen.
Mm.
Det var liksom ett tekniskt problem. Och nu så finns nu kan de läsa av det helt digitalt och de vet
på egentligen i realtid, om man skulle vilja, tror jag. Skulle gå.
Ja, sen några år tillbaka så har det kommit en lag som säger att alla ska bytas ut så att de har möjlighet till timmätning.
Mm.
Alla liksom nätbolag har. Så det finns en lag på det, men det är inte riktigt implementerat. Så de flesta kan ha timmätning, men informationen kommer i efterhand.
Jag vill ju ha en app. Jag vill ju kunna se vad som händer när jag slår på tvn.
Exakt.
På min elförbrukning. Och det vet jag att det finns ju produkter på marknaden som du då kopplar på. Externa som kostar ganska mycket. Mm. Så att ett privathushåll är det kanske inte så ekonomiskt. Ett företag kan vara, men inte ett privathushåll. Men då sitter det ändå utrustning som jag hade velat tappa in på. Men inte får då.
Och det där kommer mer och mer nu. Det finns en ny EU-lag till exempel som gör att externa tjänster, inte bara elbolagen, får tappa in till datat och sådana här saker. Och ska för att kunna bygga energitjänster. Så det kommer mer och mer. Och det är bland annat det vi gör i Alltid, så att säga.
Mm.
Men idén med Alltid i alla fall att man, så att säga, istället för att det är bara ha flat rate, så ska vi ha en hållbarhetsprofil. Och vi vill liksom verkligen så här, premiera att man är så här hållbar, och eftersom inte elräkningen tydligen gjorde att man var hållbar, så har vi försökt hitta andra sätt, vilket då är liksom, så har vi som bonusprogram och andra typer av modeller som premierar.
Det händer ju mycket nu med batteriutveckling och annat, idén är att man fyller på batteriet under dagen när det är låg elförbrukning i systemet, för att sen använda batteriet på kvällen när alla ska duscha och titta på tv och laga mat, för att utjämna systemet då. Elon Musk har ju släppt, Tesla har ju släppt sina batterier, men det finns ju andra som gör det också. Och det kan jag tänka mig skulle kunna vara en sån morot, att har du ett batteri hemma, då får du en lägre flat rate. På grund av att då belastar du inte topparna i systemet.
Nej, och det vi tror är att, liksom att man bryr sig kanske inte om man får 10 kronor billigare, men man kanske bryr sig att man kan skänka 20 kronor till välgörenhet.
Ja.
Så vi försöker liksom ändra om modellen så att det blir mer tangible vad man faktiskt sparar på, så att säga.
Mm.
Och göra det väldigt tydligt att ge feedback på hur mycket man sparar på miljön och hur mycket man liksom, så att säga.
Ja, just det.
Så tjänsten är ganska komplex, men det blir en ganska...
Det är lite en livsstilstjänst också då.
Exakt, så det blir lite så här Spotify för energi, man ska säga.
Ja.
Och bakar in där, och lite idén egentligen är så här att vi tror inte att, eller jag tror inte att så här hållbarhet eller miljö handlar om att tjata på politiker och fixa massa grejer eller tjata på massa företag och dra ner, alltså, utan jag tror att det viktigaste egentligen är att man så här jag tror att man ska kalla det så aktiv hållbarhet. Att, för det är väldigt roligt att alla är jättenoggranna med källsortera, men ingen bryr sig om hur ofta de har tänt en lampa.
Mm.
Eller byta till LED-lampor eller ringer de på spisen eller såna saker.
Mm.
Och på något sätt, jag tror att hela skiftet vi måste gå igenom nu i, liksom, i världen är att vi måste, istället för att gå från att bara göra saker och så säga att någon annan ska ta hand om problemen,
mm.
så måste vi själva, så att säga, proaktivt ta hand om problemen genom att göra vårt vardagsliv smartare.
Mm.
Och det är lite det som är visionen, att vi har aktiv hållbarhet egentligen. Att, och det börjar med energi, men så kan det även byggas ut med att man ska laga mat smartare eller handla smartare.
Jag förstår.
Och på det sättet tycker jag faktiskt just med logistikfokus att en sak som jag ofta lyfter upp som många inte har tänkt på är faktiskt att e-handel är en miljöeffektivisering. För att det är mycket effektivare att en lastbil åker ut till 100 människor och lämnar paket till dem och mat till dem än att varje person åker till affären och hämtar paket och köper mat.
Ja, just det. Så länge det är 100 personer.
Jo, så är det ju.
Är det en person så blir det helt plötsligt sämre. Det är ett jätteproblem i städerna det här med sista milen eller sista kilometern då. Kapillärnätet, och det sysselsätter ju många citylogistiker och e-handelsföretag och transportföretag. Hur ska man lösa detta?
Det är ju en tipping point man måste nå.
Ja, på något sätt är det det. Men kommer den tipping pointen att vara marknadsandel som går via, alltså handel som går via e-handelskanalen kontra fysiskt, eller kommer tipping pointen att vara något annat? Antal människor per kvadratmeter eller ja.
Ja, det är väl både och liksom. Men i städerna skulle jag säga, och de flesta mellanstora och större städerna i Sverige skulle jag tro att det går att göra ganska effektivt redan idag.
Mm.
Jag skulle snarare tro att det handlar om att man gör det för dyrt och för ineffektivt idag. Och jag menar, det är så här, hemleverans, det är något nytt fortfarande i Sverige.
Mm. Det är ganska otroligt att det faktiskt är det.
Ja, och på något sätt om man då blir förvånad varje gång en aktör har det som en option, då är det klart att man inte når någon tipping point. Och särskilt inte när handlaren får betala så här 500 spänn för att skicka ut eller 300 spänn för att skicka ut. Det är, liksom, det är inte 100% dyrare än att skicka till ett postombud, utan det är kanske liksom 500% dyrare. Mm.
Jag gillar ju att det kommer till ombud, men jag bor på landet.
Mm.
Så att man passerar ombudet varje dag. Och det finns två ombud, varav i princip det ena är ombud för alla utom två av aktörerna. Så att så länge det inte är UPS inblandat, för då blir det jobbigt som vanligt då.
Mm.
Men
jag tror så här att i ombud är idag en jättestor andel av. Och jag tror att om liksom 20 år så kommer det vara liksom mindre än 50%.
Mm.
Eller liksom kanske 30%. För jag tror att det finns massor andra lösningar som är mycket effektivare än det. Bara det att vi har inte fått dem än. Och då tar man ju bort en stor del av potentialen.
Ja, jag förstår. Så att, nu är vi inne på e-handel.
Ja.
Ja, alltid.se. Är det ditt senaste?
Man kan säga att det är mitt... jag har jobbat med det i 2 år nu, sen efter Åsum. Och det har varit jättelärorikt att jobba med ett storföretag och de i ryggen och göra en jätteseriös satsning. Man kan säga att det blir ju Vattenfalls heilbopp. Precis som Telia har heilbopp. Så här ska man säga att det här blir Vattenfalls alltid. Så att säga. Så det har varit jättelärorikt. Men parallellt med det så man kan säga att jag har verkligen försökt att fokusera på e-handel sen senaste åren. Och, liksom, och både engagerat mig i bolag som har det och försökt att göra den här podcasten, e-handelspodden.
Uh-huh.
Och Heller och sådär. Så jag känner liksom det är mitt, jag försöker ta det till mitt... fokus. Men jag gillar liksom både att sitta på, när jag sitter till exempel i styrelsen på Reko nu som är tjänsteleverantör som gör kundomdömmertjänst eller rekommendationstjänst till e-handlare.
Mm.
Och jag sitter i styrelsen på Cameo som ett crowdlendingbolag som liksom kommer fokusera på e-handelsbolag i stor del.
Crowdlending, att jag kan välja att låna ut om jag har en 1000-lapp över till någon.
Exakt, så Heller kanske kan låna 300 000 och då kan liksom 100 privatpersoner lånar ut de här och får ränta.
Mm.
Istället för att en bank ska sitta och få räntan så kan ju någon annan få det.
Så bankvärlden ska skaka i knäna nu?
Ja, lite så i alla fall. Och framförallt kan man säga att den typen av bolag som e-handelsbolag är och många andra bolag så passar inte riktigt. Bankerna är inte så duktiga mot det. För man värderar liksom ett e-handelsbolag på samma sätt som ett industriföretag.
Ja.
Så att, och eftersom ett e-handelsbolag inte har någon industrimaskiner att låna på eller några så att säga, inventarier på det sättet, så blir det en helt annan typ av en problematik i att låna mycket pengar.
Går man in på Svensk Digital Handels hemsida så har de just tagit fram egna nyckeltal. Branschnyckeltal då, där man kan se som är kanske mer relevanta för e-handel när man jämförs med traditionell handel och partihandel och detaljhandel och så vidare. Mm. Och något som slår mig då när jag tittar på dem där, det är ju kostnadsfördelningarna är ju helt olika mellan lokalkostnad, marknadsföringskostnad, kostnad per såld vara och så vidare. Att det finns liksom ingenting att jämföra med en traditionell detaljhandel till exempel då. Mm. Och pratar B2C, alltså business to consumer. Där marknadsföringsbudgeten är gigantisk då, jämförelsevis.
Mm.
Just för e-handel. Men, och tänker man på det så är det naturligt. Men just att det blir andra spelregler.
Och det är väl hela kärnan i, tror jag, vad man underskattar med e-handel är att man tror att det liksom, många säger nej, men det är samma sak, man ska bara göra det online, man ska ha samma känsla och allting.
Det är ju inte det.
Visst, det är klart att du ska ha samma goda service, du ska tänka, du ska vara lika duktig på att sälja, men det finns fundamentala skillnader mellan de här olika kanalerna.
Mm.
Och då får man kan inte liksom bara ta sin fysiska butik och gå online och tro att man ska sälja med sina 300 produkter. För att det funkar inte riktigt online.
Nej. Man ser ju de som försöker det, som är fysiska VVS-firmer och andra, liksom, så här, man ska köpa något, så ser man att de är alldeles för yxiga och bökiga att handla. Så det slutar med att man handlar hos en utpräglad e-handlare till slut ändå. Nästan alltid.
Och det är väl inte, och nu ska jag säga att nu många traditionella aktörer som Big Max och många andra, några exempel, MQ ett annat exempel, de börjar bli väldigt duktiga online. Mm. Men det har tagit tills nu för att de måste ha förstått det här. Och det de har gjort egentligen, som är en intressant grej, det är att de liksom har tagit online och tänkt, okej, vad kan vi göra online som är riktigt bra? Istället för att tänka, vad gör vi som är bra, så tar vi det online.
Mm.
Och den största skillnaden är egentligen att de har mycket, mycket större sortiment online än vad de har.
Det är ju lite intressant då. Och så har de Collected Store eller något sån här distributionskoncept då. Eller
ja.
De vill ju gärna ha in folk i butikerna fortfarande. MQ till exempel.
Mm.
Så att de vill att man ska komma dit kanske och prova det man har beställt och att man hämtar ut det där. Elgiganten kör ju det också.
Mm.
Är det framtiden, tror du, för de fysiska kedjorna?
Det är många som tror på det. Och jag tycker definitivt att det är en variant som är intressant. Och det är också väldigt bra just för sådana varor där man kanske vill prata med någon eller testa.
Mm.
MQ, man kanske vill testa kläderna. Man kan lämna tillbaka dem direkt utan ens gå ut ur butiken. Byggmax kanske samma grej. Att man vill prata om hur man ska bygga den här hundgården med någon innan man bygger den. Få lite råd. Köpte jag rätt grejer nu eller ska jag ta något annat? Och sådär.
Mm.
Har jag glömt något verktyg? Så jag tror det finns den. Men jag tror att det ändå är ett nischbeteende ändå. Jag tror att liksom, i vissa nischer passar det, men också att jag tror att majoriteten av människorna inte kommer ha det beteendet.
Jag har fått för mig att människor som bor i stan och människor som bor på landet har helt olika målbilder också. De vill helt olika saker. När man ser på service och utbud och vad man är villig att ta på sig själv som privatperson och vad man vill bli servad med och vad man inte kan tänka sig att bli servad med och så vidare. Att det är två helt olika kundgrupper.
Mm.
Som då ska samsas i samma system. Och där vet jag inte om någon har knäckt den koden riktigt.
Nej, det är väl möjligtvis de som är... Alltså jag tycker ju det är väldigt smart av så här mat.se och Mathem att bara ta det i regioner där de klarar av det.
Ja, precis. Precis.
Det är ju ett sätt att hantera det på, att säga nej till alla andra.
Ja.
Men jag tror att vad man underskattar är väl snarare att anpassa det till respektive, alltså man måste individualisera upplevelsen. Ett tydligt sånt exempel är att många gäller det fortfarande inte att man kan välja leveranssätt.
Nej.
Men det är en väldigt stor upplevelse när man bor som min mamma och bror uppe i Jämtland, där de har 2 mil till ett DHL-utlämningsställe och liksom 4 mil till ett postutlämningsställe.
Mm. Då vill man ju välja det som är nära.
Ja.
Eller där man råkar vara. Det är ju en sån grej som jag också tycker är liksom... Varför kan jag inte... Jag vet ju hur logistiksystemen funkar. Godset anländer till en sorteringsterminal. Det är så kallat LTL-gods, less than truckload, som man beställer som e-handel. Det går till någon sorteringsanläggning som ligger i staden där du bor. Fram tills själva sorteringsögonblicket när de tittar på de tre sista siffrorna i postnumret så skulle jag kunna dirigera om den till ett annat postnummer i samma upptagningsområde utan att det kostar systemet någonting. Jag vill ha ett sms och säga det. Ja, nu har ditt gods anlänt. Eller en app som känner av att ja, men jag ser ju att du är ju faktiskt där idag. Enligt din kalender kommer du vara hela eftermiddagen. Vi kan leverera till receptionen på det hotellet där du är idag. För det är ju i samma upptagningsområde. Vill du hellre ha ditt gods dit? Kostar 20 spänn? Självklart säger man då. Och så gör man det. Det är ingen som vågar sälja det där än av speditörerna. Det finns massa säkerhetsproblem och sånt med det, naturligtvis.
Ja, men, och jag pratade faktiskt lite med några om det, några speditörer. Och det, de insåg att så här, ja, men de tjänar faktiskt jättebra pengar på det där. För tydligen så fakturerar de ju, alltså handlaren då, för att de har fått byta adress eller såna här saker.
Ja, och det så kan ju jag som slutkonsument känna att det är ett värde som kan vara värt att pröjsa en 20-lapp för.
Definitivt.
Och det finns ingen marginalkostnad för dem. Nej. Att göra det. Det är samma.
Som jag har förstått det, när jag pratat med bland annat Postnord och sådär, så handlar det om en systemfråga.
Ja.
Man har liksom inte system eller täckning för det än idag. Nej. Och det är ju ett väldigt dåligt ursäkt, men det är väl liksom ett tydligt tema som jag måste ändå säga att det, liksom, de är ju inte helt optimerade, de här speditörerna.
Nej. Jag har ju tidigare avsnitt pratat med Karin Svensson Smith då, som är politiker, miljöpartist och ordförande i trafikutskottet i riksdagen. Och hon efterfrågar etiska transportval för e-handel. Det vill säga, jag vill att det kommer fram till mig så klimatsmart som möjligt. Okej, att det tar 3 dagar extra, men då går det på järnväg. Och det efterlyser hon, att det inte finns. Vad tror du om det? Skulle det kunna, om det fanns ett sådant val, vill e-handelskunder ha det så fort som möjligt? Eller tror du att de skulle kunna hellre tänka sig en exakt leveranstid? Och veta exakt att det är precis då det kommer.
Ja, jag tror att det finns en tydlig målgrupp för den typen av tjänster. Och det här säger alla undersökningar jag har kollat på också. Så att, ja, men en del vill ha det väldigt snabbt. Och det kan vara samma person. Men i vissa situationer så talar man till hjärtat. Eller så talar man till behovet. Eller så talar man till... jag tror definitivt att det finns situationer. Kanske så här 10-15% av fallen definitivt skulle välja det valet. Och jag tror att det finns definitivt 30-40% som vill ha det direkt.
Mm.
Men så finns det, tror jag, att det finns andra också. Jag skulle till exempel kunna tänka mig att liksom en variant på det där är så här, nej, men jag vill att ni skickar det med mat.se-kassen.
Mm.
Och då blir det så att säga, då kanske man inte säger det mest klimatvänliga, men man säger det mest effektiva.
Mm. Man vet att man själv känner till vad man har för inkommande flöden. Och så ber man leverantören att kombinera, att jacka på det.
Mm.
Ja.
Jag hade någon idé om det faktiskt i morse. Att jag tänkte höra av mig till mat.se och Mathem och säga. Men kan inte ni bli ett paketutlämningsställe som jag kan välja då hos handlarna? Liksom? Och så kör ni ut det sen bara till mig. För de vet redan vem jag är alltid. Ja. Det känns som en klockren modell för dem.
Jag har just nu en diskussionstråd på Facebook. Där jag ber folk att berätta om sina skräckupplevelser. Eller positiva upplevelser. Med just kontakt med speditörer. Jag planerar någon form av föreläsning. Unnecessary fuck-ups eller något liknande. Kommer jag väl att kalla den då. Men namn är ju viktigt som sagt. Där var det någon som sa det. Kan inte mat.se eller Mathem leverera hem mina grejer? Det var liksom. För de lyckas ju faktiskt hålla tiderna. Och göra allt rätt och så vidare.
Ja, det är de som är duktigast idag. Ja. Vilket är fascinerande.
Ja, jag pratade med mat.se faktiskt förra veckan. Och jag kommer att vilja träffa dem också i podden naturligtvis. Och anledningen till att de är duktiga är att de gör det som UPS och DHL. Alltså gamla DHL, paket DHL. Gjorde också. De är integratörer. Det vill säga de äger sina egna fordon. Och planerar dem själva. De styr precis allt som händer. Så varje natt gör de en... Vid 24.00 så stänger de orderboken. Och så görs en automatisk ruttoptimering. För dagen därpå. Vilket gör att de inte delar in städerna i zoner. Eller har fasta rutter. Eller tidtabellstyrt. Vilket gör att de då får upp effektiviteten.
Mm.
Och det är en trade-off det där. Antingen standardiserar man. Och kan då skala upp väldigt, väldigt fort. Och hantera väldigt, väldigt skyldig efterfrågan. Eller så har du helt dynamiskt system där. Du måste planera väldigt, väldigt kort sikt. Kanske till och med i realtid då.
Jag tänker att de är ett väldigt bra exempel på att man jag tror att nästa steg blir att man måste skräddarsy upplevelsen för varje handlare. Så jag tror att det finns ju ett beteende där man ska köpa en cykel till exempel. Då kanske man inte behöver ha den imorgon.
Nej,
men det är väldigt viktigt att man får hem den och att den verkligen kommer hem. Och sådär. Då får man så att säga optimera den upplevelsen. Och man kan optimera mat på ett sätt och så här. Och det mat.se och Mathem gör egentligen, det är att de ser ju inte, de tar ju ingen skit så att säga av speditörerna, utan de kör ju sitt med efter sitt sätt, så att det blir en bra kundupplevelse. Och då blir det bättre liksom. Och jag tror att om jag bara får spå en framtidsgrej, så tror jag faktiskt att om det inte kommer hända någonting nu närmsta 2 åren eller någonting, då tror jag det kommer komma massor av aktörer som tar emellan så att säga. Så att last mile kanske inte ens kommer ägas av speditörerna.
Det finns ju utländska bolag som Chip är ett sånt då. Amerikanskt bolag som är lite intressant. Jag länkar till det också här. Som är någon slags vad ska man säga, blandning mellan en 3PL-are och Uber för sista milen. Eller något sånt. Alltså privatpersoner kan tjäna en slant genom att bära ut, ta på sig en t-shirt och bära ut ett paket. Ingen unik idé i sig. DHL har sin MyWay, så det finns andra sådana här där man har försökt göra samma sak. Ofta juridiska problem då. Vem bär ansvaret om den här personen sticker iväg med paketet eller tappar det och saker går sönder och så vidare. Men det kommer ju att hända saker. Alltså disruptionen, vi är mitt uppe i den. Vi har inte hunnit se den än riktigt, i min känsla.
Nej.
Så att just med den här sista milen leveransdelen. Men om man då pratar om e-handel, du är ju e-handlare. Hur mycket funderar man på logistikfrågor? Alltså, jag tänker på sortimentsbredd, sortimentsdjup. Ska man ha lager? Ska man ha en 3PL? Och så vidare. Du sa att ni outsourcar i Hedler.
Vi outsourcar i Hedler, och det var ett väldigt bra beslut. Så att säga. Sen krånglade det också, och det blir väldigt dyrt och sådär i vissa avseenden. Men det hade varit... och gör det själv också. Men nu håller jag på att testa i min bror håller på att testa och dra igång en butik, och då testar han själv för att liksom se hur svårt det är att dra igång själv, och det är ju en uppförsbacka alltså, att dra igång själv.
Ja, då är det ju plötsligt fysisk hantering som då är väldigt dyrt.
Ja, dels måste man ha lokal, men det, framförallt så är det vad jag har blivit förvånad över i den processen när jag har liksom hjälpt honom med, att det finns ganska lite dokumenterat hur man ska göra den här processen också. Det finns ingen så här guide. Så här sätter du upp en bra grundlogistik för en liten e-handlare.
Jag har reflekterat över det också. Guide för liksom, nya e-handlare.
Det finns hur mycket guide som helst för hur man ska göra marknadsföring eller hur man ska göra. Men helt plötsligt var det så här, men hur ska man skaffa ett fraktavtal? Vilka system ska man ha? Ska man ha någon etikettskrivare? Ska man ha någon... Alltså det känns som att alla uppfunnit hjulet igen, så att säga. Så det slutade med att jag bara ringde Dan Nilsson som har e-handel.se och som jag känner, och så bara frågade honom massa frågor och liksom fick honom att säga sina tips. Och då var det ju inte så krångligt som man trodde kanske, men det var så att säga... Det är verkligen en kompetensbrist där, känner jag. Och jag upplever också att det finns väldigt många som drar igång en tiktilbutik eller en e-handel som så att säga, som fortfarande bara skickar med så här postens
tick-tail. Gröna kan du förklara vad tiktail?
Ja, det är ju en jätteenkel e-handelsplattform som man lägger upp sin sajt eller sin e-handelssajt på några minuter. I princip gratis. Så att det är liksom det enklaste sättet att lägga upp en eller 10 eller 100 varor till försäljning. Men de löser ju ingenting med logistik åt den.
Nej, det är ju bara själva transaktionen de hanterar då.
Ja.
Sen får man själv skicka grejerna då.
Ja. Och så skicka grejerna är verkligen fortfarande, skulle jag säga, det svarta hålet inom... på två sätt. Dels för att man inser att det är det som är svårast att hitta kompetens inom så att säga, och koll på. Och två, det är egentligen att det är också det dyraste, så att säga. Det är extremt dyrt att skicka fortfarande. Och det är liksom, det är ingen raketforskning att säga att det är ju inte så att priset har gått ner bara för att e-handeln har blivit så mycket större.
Nej.
Så här, e-handeln senaste 10 åren har ju bara exploderat i Sverige. Men det är ju inte så att speditörernas priser har gått ner. Och framförallt det som jag är, liksom, den har nästan tvärtom höjt priserna, eller i alla fall om man tittar på det i liksom, standardavtal och sånt. Men det har inte blivit så mycket bättre heller.
Nej.
Och det, är väl, det känns som att med den explosionen och den effektiviseringen så skulle man gärna vilja se att det även blev billigare att skicka så man fick lättare ekonomier.
Mm. Det är klart att alla vill sänka priserna. Transportbranschen går ju på knäna då samtidigt. Alltså, det, man tittar på alla sidor här. De har en vinstmarginal, ett åkeri på under 1% ofta.
Men det är bättre än e-handlarna som har minus procent i alla fall.
Ja, vissa. Jag tittade faktiskt på statistik idag. Tittar man på medianen då så ligger man plus för det mesta. Men det är klart, det finns olönsamma och lönsamma företag. Men sen, jag vet, hur många e-handelsföretag drivs som sidoverksamhet? Som du gjorde?
Ja, det är nog ganska många.
Så att man köper att man går back några år, men man hankar sig fram och till slut så visar man positiva siffror då.
Mm. Ja, det blir ju på något sätt economy of scale alltihop. Alltså det, ja. E-handel är ju en riktig skalbarhetsbusiness. Liksom. Så att desto större man är, desto bättre kan man få det. Jag vet till exempel, jag känner e-handelsbolag som har blivit uppköpta och som sa så här, nej, men när de presenterade att när de skulle fråga om de fick köpa oss, så kunde de liksom räkna in hela försäljningssumman bara på att de har bättre fraktavtal på ett år.
Ja, just det.
Så att de, liksom, de tjänar in hela uppköpssumman bara på att de har lägre fraktkostnader.
Mm.
Och det, så det blir ju verkligen economy of scale. Men det gör också att det blir en liten barriär att komma in. Att det blir så att säga väldigt mycket svårare att konkurrera som liten aktör än som stor aktör.
Ja, då finns ju de här stora Alibaba, eBay och andra. Där många små aktörer naturligtvis finns. Nu kan väl inte svenska leverantörer konkurrera så mycket på AliExpress prismässigt. Utan det är snarare tvärtom att vi köper därifrån. Saker då. Jag såg helt sjuka siffror på Singles Day nu. Som omsatte, Singles Day på AliExpress omsatte mer än vad eBay gjorde i juli.
Mm.
På en dag. Vilket är, och där lånar, den affärsmodellen som Alibaba har, att de lånar, jag betalar ju med en gång, men leverantören får inte pengarna förrän efter 4 veckors China Mail processing då.
Mm.
Vilket gör att de lånar ju hela sin omsättning i 4 veckor. Och kan investera där. Det är extremt smart av dem.
Och det är ju marknadsplatser som inte har eget lager. Det är ju de mest.
Nej,
det är ingenting. Ju Fyndiq och ja, Amazon också. Och så, ja. De är ju fantastisk affärsmodell.
Amazon har ju både fulfillment, alltså att de har egna lager. Men sen har de dropshipment också. Att de förmedlar bara transaktioner. Men tillbaka till 3PL. Jag lyssnade på du hade en representant för Footway.
Mm.
I din podd.
Sara, precis.
Och hon sa att nej, aldrig 3PL.
Nej.
Vi vill göra det själv, för vi vill kunna prata med kunden och vi vill kunna gå ner och kolla på lagret om kunden vill veta om något speciellt finns och sådär. Så att för henne var det liksom no.
Nej, men det handlar väl om en, jag tror så här att man, det är lite olika. De är väldigt duktiga, Footway och Donny Milbach som är vd där och så. Han har ju, drev ju Lensway innan och sådär. Så de måste säga, de är väldigt seniora e-handelspersoner. Och men jag tror att om man är relativt liten aktör så ska man fokusera på det man är bra på.
Mm.
Och om man inte, man har liksom inte täckning för innan man har economy scale att göra det perfekt. Och då är det så här, då kommer en tredjeparts logistikaktör alltid göra det bättre än en själv. Mm. För de kommer alltid vara bättre på att packa och effektiva. Så här. Vad jag däremot ska säga är att jag tycker att tredjepartslogistikleverantörerna är för dåliga i Sverige. För de optimerar inte åt handlaren. För om jag lägger ut min betalningslösning på Klarna så fixar ju de det hela tiden och gör det bättre och bättre och bättre. Och ser till att jag får, så att säga. Medan när jag lägger ut på tredjepartslogistik, det är fortfarande så att jag måste tänka hela tiden åt dem. Så att de tänker inte att men nu kanske ska skicka, det här paketet kanske ska skicka med DHL istället. För det skulle vara mer effektivt. Det måste jag tänka åt dem. Likadant med så här lagerhyllor och tänk och hela så att säga, optimeringen av logistiken.
Mm.
Och där skulle jag väl vilja uppmana tredjepartslogistiken att aktörerna att så att säga. Mm. Så här, för det är faktiskt så att deras största intäkt är ju trots allt löp eller kostnaden för varje paket.
Plockningen, ja.
Varje skickat. Och de, har ju,
de tar petrans eller per item.
Ja, ja, och det gör ju att de tjänar ju faktiskt om de lyckas optimera så att handlaren kan sälja mer.
Mm.
Så det borde verkligen ligga deras intresse, precis som för
man ser, vissa e-handlare har ju att du kan välja fraktmetod. Men då är det hemmabyggen, de lösningarna, eller att de gör det i egen energi?
Mer eller mindre, alltså det går ju att göra såklart. Och det är snarare så kanske att det går att göra ganska lätt i många plattformar. Det finns någon tjänst som heter ShipWallet till exempel också som ska göra det åt handlarna. Men jag tror att det är inte så att säga, kundens val är ju aldrig problemet, för det är ganska lätt och det är liksom ett valmöjlighet. Utan det är snarare så att man måste ha ett bra system där man som distribuerar till vilken handlare eller till vilket som Unifound och sånt där. Och att faktiskt de här som sitter med logistiken är duktiga på att optimera flödena.
Hur är det du nämnde Unifound här. Det finns ju stora standardsystem eller stora aktörer som sitter på väldigt mycket data. Också använder den här datan till något. Nu är jag lite intresserad av big data och man kan göra mycket med, inte bara på marknadsföringssidan utan också på effektivitetssidan.
Jag skulle nog säga att det används för lite, tror jag.
Som kund skulle jag ju se ett värde i, om det nu är fram till dörrenleverans då, det kan det ju vara om man köper en pall tegel eller vad nu är. Så skulle jag ju se ett värde i när jag beställer att säga, ja, enligt prognos så kommer DHL att passera dig på torsdag 3:00, Schenke kommer 10:00 på förmiddagen, vem vill du ha? Den datan finns ju någonstans i systemet, någon vet ju hur de, för de är ju slingbaserade alla de där, vilket gör dem förutsägbara, och då kan jag säga, nej men jag kan inte vara hemma 10:00, så då tar jag DHL. För då hinner jag hem till 3:00. Då vet jag det, att även om de har ett stort tidsfönster så vet jag att de kommer att komma 3:00 med största sannolikhet.
Och det är väl hela kärnan i det. Jag tror ju inte att någon egentligen inte vill bli bättre, utan problemet hela tiden är kommunikation. Med kunden, med handlaren, med speditören, mellan alla de här systemen och alla. Det handlar liksom om att koppla ihop allting och få det lite smartare. Och det största problemet som många pratar om är ju också det här att problemet är ju inte när det skickas, utan när det väl har skickats så är det ingen av speditörerna och ingen leverantör egentligen kan lova när det levereras, eller hur?
Nej.
På ett bra sätt. Så det gör ju att en handlare skulle kunna säga så, du får det här paketet 10:00 på torsdag. Men det finns egentligen nästan ingen tjänst som framförallt kan inte säga så här, ja, vi lovar att ditt paket är hos Hemköp Torsplan senast 10:00 imorgon. Utan det säger så här, men vi skickar det idag. Vi hoppas att det kommer dit imorgon. Man kan aldrig säga hur snabbt, eller man kan aldrig säga så att säga leveransen. Och där är ju en stor svaghet i att så fort det är någon man faktiskt har lämnat ett paket så är det väldigt lite återkoppling.
Det blir ett svart hål. Systemet är ju inte byggt för B2C. Det är byggt för B2B. Byggt för lastbryggor. Inte för dörrar eller receptioner. Eller den typen av. Utan det är byggt för helt andra typer av. Jag är inne och jag visar en hemsida här nu. Det här är ju ett företag, View My Box, som riktar sig mot e-handlare. De står också på min lista som jag gärna vill prata med. Och vi har försökt så presentera den typen av tjänst. Synlighet. Att man som e-handlare kan få en tracking and tracing-tjänst oavsett vad man har valt för transportör.
Just det.
På något sätt. För att ge den här rikare informationen till kunderna. För det finns ju spårningstjänster idag. Godset skannas av ganska ofta och det finns data i systemen. Och som privatperson, beroende på vad man har beställt, så är man nog mer intresserad av kommer det idag eller kommer det imorgon till utlämningsstället. Men vissa saker som ska hemlevereras, då vill man nog veta när kommer det komma.
Och jag tror att det kan också vara så att vi så att säga fokuserar på fel sak lite när man pratar om de här sakerna. För att även om man, jag tycker definitivt att de här systemen och alla de här grejerna vi pratar nu måste bli bättre och bli. Men det finns också mycket så här fundamentala grejer man skulle kunna göra som tar bort hela problematiken. Till exempel så en grej jag verkligen tror på, det är att ha paketautomater i trappuppgångarna. Att så här, det är ganska många trapphus eller så här, flerbostadshus som har så här längst ner att man får ta posten när man kommer in innanför dörren istället för uppe i sin lägenhet. Och tänkte att bredvid dem har såna här 5 eller 10 boxar som är, man får öppna upp med sin kod, man fick ett sms. Och där är ens paket.
Jag hörde om en skitsmidig lösning på det där. Man lät brevbäraren vara med när det skulle planeras lägenheter. Det var någonstans här i Stockholm. Det var Bo Zetterqvist på Svensk Digital Handel faktiskt som sa det. Det var där han skulle flytta in. Så det är hans story. Brevbäraren sa, nej men jag vill ha två stycken stora postboxar också som står här med en nyckel till. Och sen när leveransen kom till, som var större än brevlådan, så la han det där och så la han nyckeln i brevinkastet till den som skulle ha det. Extremt low tech och funkar jättebra. Så det måste inte vara det här sms-koder och sånt, utan det går att göra. Det går att tänka i handel. För det är något som alla stadsplanerare i hela världen. Nu bor mer än hälften av världens befolkning i städer. Och siffrorna ökar hela tiden. Sverige är, Stockholm tror jag, högst urbaniseringstakt i Europa, en av de städerna. Två busslaster om dagen. White vans pratar man om. Man har ett white van-problem i städerna. Det vill säga man har för många leveranser av paket som gör att man får trafikstockningar egentligen. E-handeln driver trängsel i städerna på grund av att det är okoordinerat och det är många små leveranser överallt. Och det blir ju någon form av paradox det där då. Helst vill man ju att det ska ske stort och koordinerat och så vidare, men de aktörerna fixar inte den här. Och då får man alla de här vita skåpbilarna överallt. Som i London är det ett jätteproblem. Till exempel. Så där pågår ju mycket. Men från ett stadsplaneringshåll så handlar det om att möta trenden snarare än att vara med och driva den. På något sätt, om du förstår vad jag menar.
Så att, men det var som vi pratade om det bara för några dagar sedan, jag och några stycken, att för här i Stockholm bara för något år sedan eller två så var det ganska ofta man fick liksom, tidningen kom på morgonen, man fick postens brev på mitt på dagen, så fick man Brings lite senare brev. Och så fick man dessutom ett sms av vi och gå till Hemköp. Då har man liksom fyra kontaktytor till kunden och ingen av dem är koordinerade.
Nej.
Nu har Bring börjat koordinera ihop med, från de delägare här, tidningsdistributionen då, så har de börjat skicka där grejer och sådär. Men det är ju fascinerande hur okoordinerat det är just.
Nej, det är ju det. Alltså, det har jag pratat med flera andra också, så det känner ni som lyssnar igen här. Men om det är 1000 lastbilar som ska leverera något i en stad under en dag, så vet ingen vad de andra 999 gör. Ingen av dem är fullastad. Ingen av dem har kört vare sig kortaste eller snabbaste vägen dit de ska. Och alla hade, om man hade kunnat garantera tillförlitlighet, servicenivå och annat, så hade alla valt att samarbeta om detta med de andra. För det är inget självändamål att köra med en egen bil som kostar jättemycket och som aldrig är 100% utnyttjad. Så att det finns en jättepotential i städer för att göra detta. Svårt att realisera.
Så är det ju.
Ja.
Men för att bara ge ett så här kort svar om tredjepartslogistik och det där och komma tillbaka till den frågan, så Niklas Helin, som jag hade min podd som startat Team Warehouse och inblandade i många i hans blogg, han hade ett bra tips just om man ska ha outsourcat logistiken eller inte som handelsbolag. Och då sa han att så här, men är man riktigt liten, då ska man göra det sig själv, för då är man lite nära till produkterna och sådär. Sen så under en ganska lång period så tjänar man på att ha tredjepartslogistik, för då så att säga, man har inte som liten aktör täckning för att ha personal hela tiden och det blir liksom effektivare att dela lokal och personal med andra, och då blir tredjepartslogistik ett bra lösning. Men sen när man blir tillräckligt stor, då tjänar man på det själv igen, för då kan man optimera det, då har man täckning för de här personalen och allting.
Ja, just det.
Och då kan man få in ner kostnaden genom att göra det själv.
Så det är en sån här U-kurva.
Ja, ja. Så det är ju, det känns som en ganska naturlig, så jag tycker det här rådet var ganska bra att tänka så.
Nej, men så är det. En annan sak jag funderat lite grann på, det här med sortimentfrågan som jag vet att du har diskuterat med i princip alla e-handlare du har pratat med i podden också. Hur ska man gå? Ska man vara smal och djup? Eller ska man ha, du nämnde Walmart eller Amazon, alltså ska man sälja allt? Hur ser trenderna ut där?
Man kan säga att det finns en väldigt tydlig korrelation mellan de som har väldigt stort sortiment och de som går väldigt bra. Att det så att säga, det har verkligen visat sig vara den stora skillnaden mellan den fysiska handeln, att man kan ha mycket, mycket större sortiment online.
Och det är ju ett etableringshinder i sig, känner jag.
Så är det ju. Men det är ju, jag tror att ändå om man tittar på de som verkligen liksom växer mycket och går bra, de har ett stort sortiment och de utökar hela tiden. Och det är ofta så att alltså, när vi på Helle gick från 500 till 1000 sortimentet, då dubblar vi vår försäljning. Den korrelationen fanns.
Det är ju lite spännande.
Ja, det är lite spännande. Men, och det är egentligen ganska naturligt också. För att tittar man på större delen av Sverige, då, om man tar Sverige som exempel, så, så är det så. Det som skiljer e-handeln mot vanliga handeln är man, nej, men som tar där uppe i Jämtland.
Mm.
Det finns jättemånga bra detaljister. Men de kan ju bara ha en liten butik där.
Mm.
Så vilket gör att om man skulle ta bort e-handeln för dem, då skulle de kanske ha ett sortiment i hela sitt närområde inom 5-10 mil.
Mm.
Och då räknar man livsmedel och allting. Kanske är liksom 10, 20 000, 30 000 potentiella produkter de kan köpa i fysiska handeln. Och e-handeln gör helt plötsligt att det är oändligt.
Mm.
Och det gör ju att e-handeln tar marknadsandelar.
Mm.
Sen det man får lösa det på som liten aktör eller som ny aktör är ju egentligen det är att man får jobba smart. Att man kan ju inte köpa in 1000 olika sorts produkter och ha 5 av varje.
Nej, alltså, men det är ju här man kan använda sig av dropshipping då. Ja, ja, precis.
Och däremot det som är problemet där är att då skapar man ju en sämre upplevelse för kunden också. För det blir mycket mer. Dels så skapar man sig tekniska problem. För att göra det effektivt måste man investera massor i teknik och direktkopplingar till leverantörer. Och, och var väldigt duktig på liksom att få de här flödena att funka. Och dels så får man väldigt så blir det ju längre leveranstid och det blir fel och det blir mer kundstjänst. Så att jag skulle säga att så här, kostnaden går ju upp rejält för att kundservice och inköp allt sånt och teknik kostar mer. Men det driver ju tillväxt så att jag tror att liksom det i många faser så är det mer intressant att investera i det än i mer marknadsföring för att men, ja, men så
hur,
att,
hur gör ni heller? Har ni eget lager hos en 3PL då? Eller?
Vi har eget lager hos en 3PL och vi kanske har en 20% som finns i lagret och resten är så att säga dropshipping. Mm. Men då är det ju så att säga en halv variant på dropshipping så när vi köper in börjar vi lagerföra ofta den produkten. Så det är inte så att vi alltid dropshippar alla av de produkterna.
Så om en kund beställer en så beställer ni hem 5?
Ja, lite så.
Ja, och så behåller de andra 4 i lager tills det tar slut då.
Ja.
Ja, just det.
Så det är mer att så här, när vi har sett ett kundbehov eller ett kundintresse, då beställer man ofta hem. Men vi ska säga att vi har allvarliga funderingar på om vi ska gå mer till att bara ha eget lager igen.
Mm.
Vi har liksom testat både och sådär.
Det har ju med servicenivå att göra.
Det har med servicenivå att göra, men också att kostnaderna för när man är ganska liten går upp väldigt mycket på kundservice och sånt i krångel och problem och sådär. Så att och det blir också, man köper in av leverantörerna väldigt ofta, vilket blir väldigt dyrt också med deras fraktkostnader och sådana saker.
Ja, just det.
Så att det beror på, men jag tror att
Det är ju handelns klassiska problem. Det är billigt att köpa in stora kvantiteter, men då binder man kapital i lager och så tar man en risk och allt detta då.
Exakt.
Mot att vara flexibel men få en högre styckkostnad.
Samtidigt som jag tror verkligen att är man en nischaktör eller en riktig detaljist som vi är och många andra e-handlare är, att man är nischad inom en målgrupp eller ett produktområde, verkligen försöker vara bäst inom det.
Mm.
Då är det liksom, om vi inte har 1000 olika sorters hörlurar, utan vi har 30, då har inte vi något existensberättigande gentemot Mediamarkt eller alla andra aktörer.
Ja, Mediamarkt kör ju verkligen den brett sortimentfilosofin.
Ja, jag tror bara att ska man vara en detaljist, då måste man så att säga, ens ambition var att vara bäst i den nischen. Annars så kommer det alltid finnas stora stormarknader som tar den marknaden, tror jag.
Mm. Jag lärde mig något, nu ska jag koppla tillbaka till saker jag har hört på din podd. Jag lärde mig något som jag inte visste, och det var att det finns skaleffekter hos Google också. Det vill säga, alltså Google är ju, har jag ju förstått, den viktigaste marknadskanalen man har, att hamna högt i sökningar på Google. Och att man syns i annonser, man blir targeted och så vidare. Men att det också finns effekter av att du har funnits länge och att du är stor. Så är du stor, har ett stort sortiment, så rankas du upp lättare på Google. Mm. Vilket i sin tur ger en sån här skalfördel. Och det hade jag ingen aning om. Jag trodde att det var kanske lite naivt att det är liksom den som betalar för ett sökord får det. Men man har lättare att rankas upp om man är större.
Det är väl både och där, för att Google har faktiskt sen på senare tid börjat ranka upp de som är väldigt fokuserade på ett ämne.
Mm.
Så till exempel Ted Valentin då, som driver många såna här restaurangkartan och den typen av sajter. Han har insett det, att det är väldigt bra att ha så här en domän och en kartsajt för varje liten nisch. För att Google premierar oss på ordet hörlurar till exempel heller. För att vi är väldigt bra på hörlurar. Vi handlar om hörlurar. Mm. För Google vet då att men nu gör inte vi fel. De här blir, det här kommer vara rest,
okay, bästa resultatet. Okej, det är safe bet.
Det är safe bet. Men vad som händer egentligen med skalfördelarna som är mer grundläggande egentligen är att ett Google-trafik handlar mycket om long tail, en riktigt lång svans. Och är du då fyndig med 500 000 artiklar, då har ju du 500 000 produkter som syns i Google. Medan är du heller så har du kanske 1000. Och det gör ju klart att då syns ju, det är klart att fyndig, alltså desto fler produkter man har, desto fler ord kan man synas på. Och få, för Google rankar ju upp liksom produkter och varumärken och sånt. Men sen självklart är det så att Google också börjat premiera de här riktigt stora varumärkena, vilket gör att Amazon och Walmart och Fyndik och de här får väldigt mycket uppmärksamhet.
Jo, men så blir det väl lite grann. Så att det är bra att vara stor.
Definitivt bra att vara stor inom e-handel. Det är liksom ingen hemlighet.
För folk som inte vet, hur mycket lägger man i marknadsföring för sökmotoroptimering och sökmotor?
Jag läst ganska många e-handlare har kanske 20-25% av sin kostnadsbas i all
av det. Det är helt otroligt mycket pengar.
Det är helt otroligt mycket pengar. Men hela modellen är väl egentligen att man lägger så mycket pengar. Mm. Men kundbasen ökar så att de ändå kommer tillbaka på billiga kanaler som nyhetsbrev och sånt. Ja, så att man köper in kanske, säg att du köper in, du lägger liksom 5 miljoner i marknadsföring om du är en stor aktör och så kör du det varje månad. Mm. Då försöker du att inte öka den kostnaden, men kunderna hela tiden ska öka. Det som är så att säga.
Så om man ser procentuellt på omsättning, då är det ju inte 15%, 20%, då är det mindre. Det finns någon form av fallande skala där.
Ja, förhoppningsvis då. Ja. Men man ser ju det på även de som omsätter liksom 500 miljoner så lägger de så mycket ofta. Mm. Bara för att de ser liksom skalbarheten kommer först ännu senare.
Ja. Jag tycker ju det här är lite intressant då, för att det är någon form av skift i hur man försöker nå kunder, och man märker, letar man efter avloppsrör så dyker det upp liksom på Facebook 2 veckor senare. Mm. Jag såg inte vem det var som var förbannad över att det dök upp reklam på saker som han redan hade köpt.
Just det, ja, men det tror jag igen också.
Ja, och det blir badwill då. Mm. När retargeting ska liksom sluta när man väl har gjort ett avslut och köpt avloppsröret, då vill jag inte få. Jag vill definitivt inte se reklam på billigare avloppsrör än det jag har köpt. Nej. En vecka senare, för då blir det negativ. Och framförallt inte från samma företag då. Så där finns det väl lite att göra. Och skruva de där algoritmerna.
Och det blir roligt, exakt samma problem som inom de här logistiksakerna vi pratar om. Att e-handelns butikssystem vet ju vad kunden heter. Mm. Och liksom, Facebook vet ju vad kunden heter. Så varför syns då, varför tar man inte bort då den annonsen om man vet att den har handlat redan?
Ja, just det.
Det är bara att de är inte ihopkopplade de system.
Nej, men det är en sån här grej som man kanske, det kommer väl att skruvas på. För Facebook är ju internet för många nu. 1 miljard människor går in där varje dag. Det är där man har sin primära kanal. Det är där man hamnar. Jag har provat att annonsera på Facebook för att testa hur det funkar. Och det var ju grymt smidigt. Mm. Och fick direkt effekt. Jag annonserade för podden bara för att se vad som skulle hända. Och det fick ju direkt genomslag för väldigt lite pengar. Mm. Så att, är det en kanal ni kör mycket?
Ja, en del sådär. Och det finns, vad jag hör faktiskt bland så att säga, många på stan. Så började det bli en av de mest effektiva kanalerna för dem. Så det har verkligen växt på, känns det som. Men det har också med att jag och Facebook har skapat bättre annonslösningar och liksom ett bättre system och sådär.
Nu hade jag sponsrat inlägg. Jag hade inte en annons. Och för att se om det drev trafik till podden. Vilket det gjorde direkt.
Och jag ser mycket just de där grejerna. Jag gör samma sak med min podd. Och det, på något sätt så måste man bli top of mind också. Och jag tror ju att Google är väldigt behovsstyrt. Du söker på någonting för att du är intresserad av att
söka. Ja, just det.
Men du har egentligen redan haft behovet när du söker. Ja. Det skapar inga nya behov. Medan Facebook, där dyker det upp saker som man har glömt bort. Eller som, ja, men det kanske jag ska köpa. Vilket gör att det kanske ersätter lite mer tv-reklam. För tv-reklam ser man ju på utan att de vet vad man egentligen är intresserad
av. Precis, det är ju en bredsida. Lite mer. Men nej, det här är ju inte bredsida, utan du blir ju targeted. Och extremt detaljerat kunde man ju profilera vilka vill du visa den här annonsen för. Och det var väldigt detaljerat. Mm. Vilket i sin tur får en att reflektera över hur mycket de faktiskt vet om oss då.
Mm.
Naturligtvis. Och de vet mycket mer än vi tror. Och det är många som är rädda för det. Jag är mycket ute och pratar också. Och det handlar just om digitalisering. Och den dyker ju alltid upp. Och det antar jag att det gör när du är ute och pratar också. Är det verkligen sunt så mycket som de här företagen vet om oss. Och så att de faktiskt vet vad vi vill köpa innan vi ens har köpt det.
Mm.
Det kan man ju diskutera.
Ja, det är en fråga. Mm. Och det är väl liksom svårt att säga. Men så länge de gör bättre grejer än...
Mm.
Eller så, de gör så pass bra grejer att vi vill fortsätta använda dem. Så är det svårt att säga emot. Problemet blir när de blir bad guys, så att säga.
Ja, och man vet ju inte om de är bad guys.
Nej, men än så länge är dumma mot mig.
Nej,
förstår du?
Precis. Man upplever nyttan är större än det man upplever att man betalar för den.
Mm.
Så att så är det. Du, om vi skulle blicka lite framåt då, vad gör du om 5 år?
Bra fråga faktiskt.
Är det för lång tid?
Ja, nej, men jag tror jag skulle vilja, jag skulle gärna liksom ha drivit upp ett bolag till något lite större då.
Ja.
Eller liksom, ja, varit vd och startat ett bolag som blivit gått ganska bra.
Mm.
Jag tror också att jag gärna skulle sitta i fler styrelser och jobba på det sättet. Jag trivs väldigt bra i dem.
Mm.
Med den rollen och upplever nog att jag skapar väldigt mycket värde på det sättet också. Mm. Jag passar för det, så att säga. Och jag kanske skulle ha påbörjat någon, skriva någon bok eller sådär också.
Trevligt.
Det är lite sugen på. Jag har någon så här dröm om att jag ska sitta i någon så här fin stuga på Gotland och skriva någon bok sen.
Ja, men det är väl trevligt. Så att, vad ska den handla om då, e-handel?
Kanske, jag vet inte. Jag vet inte om jag har någon roman i mig, så det kanske blir mer fackboksliknande. Men jag tror att definitivt att jag skulle vilja skriva mer resonerande och analytiska böcker kring olika ämnen. E-handel definitivt skulle kunna vara en sån grej.
Mm. Mycket spännande.
Ja. Jag har pratat med förlag, men det var några år sedan nu. Men jag har liksom inte riktigt kommit på idén än som känns tillräckligt kul.
Ja. Tack för att du tog dig tid. Det var väldigt trevligt.
Tack för att jag fick komma.
Logistikpodden. Anton Johansson, vilken entreprenör. Det här var riktigt roligt att få träffa honom. Jag har länge velat intervjua Anton, men det har aldrig lyckats få till en tid. Men nu lyckades vi äntligen hitta en tid när vi bägge hade en timme över. Och då kunde vi ha det här otroligt intressanta samtalet. Och det här är en person som jag vet att jag kommer att prata med mer i framtiden. Jag kommer att ha ett temaavsnitt om e-handel där jag hoppas att Anton kan vara med. Ska verkligen försöka få till så att det stämmer med tider och annat. Och för guds skull, lyssna på hans e-handelspodd. Den är riktigt, riktigt vass. Och som vanligt, recensera gärna på iTunes. Det betyder jättemycket för mig. Och så hörs vi nästa gång. Ha det bra. Hej då. Logistikpodden.